många liv har vi? Det var så den irländska överläkaren och professorn frågade när vi satt där, ett 40-tal kollegor under den nordiska specialistkursen i palliativ medicin. Det var under en föreläsning om existentiella frågor i palliativ vård och jag tittade upp lite mer vaket än jag kanske nyss hade gjort. Hur många liv vi har? Ja, det kanske inte är så enkelt att svara på. Ett, sa någon. Ingen vet, sa någon annan. En tredje, oändligt många. Det beror på vad man tror på. Det är inte så enkelt att svara på det, sa en fjärde. Det är enkelt, sa mannen. Vi har tre liv. Enkelt? Är det enkelt att svara på hur många liv vi har? Ja, nu, då och sen. Och alla rör vi oss i tanken mellan de här tre liven. Vad vi gör just nu, vad vi gjorde innan vi började lyssna, förra veckan eller i somras, och vad vi ska göra när vi har lyssnat klart, ikväll, nästa vecka, i sommar eller nästa år, eller sen, någon gång i framtiden, när vi inte behöver arbeta så mycket. Nu, då och sen. Där har vi våra tre liv. Vid besked om obotlig fortskridande sjukdom kan känslan bli att det inte finns så mycket sen kvar. Inte så mycket någon gång kanske. Det är en ganska träffande bild, tänker jag, för hur det kan kännas när beskedet om obotlig sjukdom når den som är sjuk och närstående. Jag heter Johan Sundelöv och är överläkare på Palliativt centrum. Jag har arbetat med palliativ vård sedan 2003 och det här är mitt sommarprogram. Att lotsa en familj, den som är sjuk och närstående, genom vård i livets slutskede är alltid en meningsfull uppgift. På bordet i ett lunchrum fick jag för några år sedan syn på ett vykort, skrivet av en undersköterska som lämnat den palliativa avdelningen för att börja arbeta på BB. Där stod: jag slutade för att arbeta närmare livet. Nu inser jag att man kan inte arbeta närmare livet än jag gjorde på hospice. Jag kommer ihåg en familj som vi hjälpt på hospice. Kommunikationen hade fungerat. Den döende och hans närstående var införstådda. Det fanns inga oklarheter kring vad som gjordes eller varför. Familjen kunde ägna sin kraft åt att vara, finnas, känna samvaro och närhet. Allt var sagt. Situationen var trygg och de kände tillit. Vi fanns i bakgrunden, men de kunde så gott det nu gick vara sig själva. Så kom döden. Mannen som var make, pappa, morfar, farbror och vän drog sitt sista andetag. Det var sorg. De var där. Man sörjde tillsammans. Familjen tog det i sin takt. Inne i rummet ibland, utanför rummet ibland. Barn sprang omkring, ledsna en stund, lekande en annan. Ett enda andetag skiljer liv från död. Inte vet vi vuxna egentligen så mycket mer än barn om det som kommer efteråt. Och inte fångar vi som arbetar inom den palliativa vården varje dag och sekund, trots insikten om livets sköra tråd. Tur är väl det. Människor, även vi, måste få slösa bort tid. Det är sunt. Det är friskt. Egentligen är det ett rätt fint sätt att fånga hela livet. Kanske är vi som arbetar i palliativ vård dock aningen varsammare med att skjuta upp sånt som vi verkligen vill hinna med eller göra under vår stund på jorden. För familjen på den palliativa avdelningen hade avskedets tid kommit. Det var dags att lämna rummet och den älskade, avlidne mannen. Ett sista farväl. En dörr som stängdes. Långsamt vandrade familjen mot utgången. De var ledsna, men lugna och tillitsfulla. Jag stod på håll och såg dem lämna avdelningen. Visste att de var nöjda med den vård de hade fått. Vi hade kämpat ett tag tillsammans. Det blev nog så bra som det kunde bli mitt i sorgen. Borde jag säga hej då som jag brukade? Dels för att avsluta kontakten, men också för att känna in om något ännu var oklart. Just den här gången kände jag tydligt: nej, det är bra så här. Vi kommer att höra av oss senare och idag klarar sig familjen på egen hand. Jag tänkte att det här är palliativ vård när den fungerar som bäst. Vi behövdes inte längre och det var precis som det skulle vara. I alla tider har människan efter bästa förmåga försökt ta hand om de människor som är på väg att dö. Och alla kan vi nog känna igen oss i en önskan att slippa ont eller lida av andra symptom den sista tiden i livet. Vi delar nog också förhoppningen om att mötas med respekt, förståelse och engagemang den dag vi själva befinner oss i livets slutskede. Att vi får den hjälp vi behöver. Palliativ vård är den vård vi ger en människa och det stöd vi ger närstående när det inte längre är möjligt att bota en sjukdom och sjukdomstillståndet förr eller senare kommer att leda till döden. Ordet palliativ översätts ofta med lindrande på svenska och kommer av det latinska ordet för mantel, pallium. Vad har ordet mantel med palliativ vård att göra? Jo, vid obotlig sjukdom är det inte längre möjligt att undanröja orsaken till sjukdomen, men man kan lindra symptomen, skyla över dem som om man la en mantel eller kappa över dem. En annan association är bilden av en värmande kappa och omsorger, att svepa in den som är sjuk eller närstående i. Och båda liknelserna stämmer väl in på arbetet och målsättningen i palliativ vård. Det var faktiskt en kanadensisk urolog som hette Balfour Mount som myntade begreppet palliativ vård när han skulle introducera den vårdformen i Kanada 1974. I Kanada på den tiden hade ordet hospice en lite negativ klang och därför behövdes det ett annat ord. Han har berättat i intervjuer att en dag när han stod i duschen fick han idén om ordet palliativ och sedan dess har begreppet spritt sig över världen och också gett namn åt specialiteten. Palliativ medicin. I palliativ vård försöker vi lindra symptom och behov som uppkommer utifrån en helhetssyn på en människas behov. Det betyder att vi försöker möta både fysiska, psykiska, sociala, existentiella, andliga och religiösa behov så att det blir så bra som möjligt trots situationen. Palliativ vård är proaktiv. Den bygger på ett förhållningssätt som ser döden som en naturlig del av livet som inte går eller bör behandlas bort till varje pris. Så länge det är möjligt och utsiktsfullt är det förstås vårt ansvar att försöka bota ett sjukdomstillstånd eftersom vinsterna är så enorma för den enskilda människan och den personens familj. Men samtidigt är det vårt ansvar att ta ansvar för en värdig situation i livets slutskede. För det kan finnas annat som är viktigt för den som är obotligt sjuk. En behandling till varje pris. Det kan vara personer man vill hinna träffa. Att få vara fri från vårdens klor en stund. Att få komma ut i naturen. Andas frisk luft, att få lugn och ro och göra klart saker som hänger över en. Och om vi inte vågar tala om det svåraste och ändra målen med vården i tid när det är motiverat, då kan den som är obotligt sjuk känna sig lurad på den sista tiden. Berövad möjligheten att få prioritera sin tid för att döden kommer emellan. Så det gäller att i tid fundera på vilket hopp som ska bevaras, vems hopp och med vems tid det hoppet bevaras. Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort. Den som är svagast, som har svårast att föra sin talan, ska känna sig säker på att den personens behov kommer att mötas även när man själv inte kan föra sin egen talan. För den som är obotligt sjuk kan inte göra om. Det kommer ingen andra chans. Varken för den som är sjuk, för närstående eller för oss som vårdgivare. Men trots att bot inte är möjlig finns det mycket vi kan göra för att skapa största möjliga livskvalitet. Eller i alla fall ro inombords och någon form av välbefinnande. Palliativ vård handlar om att med hjälp av god symptomlindring försöka skapa en glänta där man kan leva med värdighet tills dess det är dags att lämna det här livet. En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva. Sjukdomsförlopp kan se så olika ut. Ibland kommer livets slutskede förväntat till följd av normalt åldrande. Andra gånger drabbas vi av obotliga sjukdomar. Gradvis kan vi tvingas ta till oss insikten att ett tillstånd inte kommer gå att bota. Eller också hinner vi inte ens vänja oss vid tanken. Tillståndet försämras så snabbt att tiden blir för knapp för att vi ska hinna förstå både med förnuft och känsla vad som hänt och händer. Att målet med vården faktiskt övergått från bot till lindring och största möjliga livskvalitet istället för livsförlängande behandling till varje pris. Men oavsett sjukdomsförlopp är det vårt ansvar som arbetar inom hälso- och sjukvård att säkerställa att den sista tiden i livet blir så bra som det går. Att människor känner att de kan fortsätta känna sig levande så länge de lever trots obotlig sjukdom. I palliativ vård så brukar man tala om total pain. Total smärta på svenska. Uttrycket myntades av den moderna hospicerörelsens grundare Dame Cicely Saunders på 60-talet. Det kom till efter att hon hade samtalat med en patient och frågade patienten vad är det som gör ont? Och fick till svar att allt gör ont. Både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov kan göra ont. Och de påverkar varandra. Kropp och själ hänger ihop. Hur vi mår fysiskt påverkar hur vi mår psykiskt och hur vi mår psykiskt påverkar hur vi mår fysiskt. Så det går inte att uppnå en hanterbar situation för den som är döende om vi inte möter alla de här dimensionerna. Om en person känner sig orolig och ensam kommer upplevelsen av olika symptom att förstärkas. Därför är det viktigt att möta både kroppens och själens behov hos den som är sjuk och hos närstående vid vård i livets slutskede. Annars kommer vi inte kunna uppnå god symptomkontroll och en bra situation för den som är sjuk. Forskningen visar att patienter vill att vi möter deras existentiella behov. Det finns forskning som visar att livskvaliteten ökar och att det till och med blir billigare vård om vi möter människors existentiella behov. För människor vill inte bli reducerade till ett sjukdomstillstånd. Man vill så långt det är möjligt få chans att fortsätta vara den man är. Fortsätta känna mening och någon form av välbefinnande och värdighet. Att vara människa, att existera, kommer av det latinska ordet existentia eller existo som betyder att träda fram eller att finnas till. Och att vara, att existera handlar om att kunna vara den jag upplever mig vara, den jag vill vara, den jag vill kunna vara. Det som behövs för att jag ska känna mig levande, för att känna hopp. För att känna att livet på något sätt blomstrar, eller om det inte kan blomstra i alla fall spira. Broderar man ut det där begreppet en aning skulle man kunna ha associationer som att växa fram, att träda fram, att visa sig. Att bli något, att utvecklas till den man är och vill vara. I palliativ vård handlar det mycket om att försöka skapa en situation som gör att man kan leva ett liv som man orkar med trots sjukdom. Att få livet att vara drägligt, att spira trots utmaningar. Att den som är sjuk kan just vara, existera, trots sjukdom. Att vara obotligt sjuk innebär många förändringar. Och på ett sätt innebär den obotliga sjukdomen många förluster mitt i det livsnära. Kroppsliga förändringar. Man känner inte igen sin egen kropp. Det som man en gång förknippade med sig själv ser inte likadant ut längre. Självbilden stämmer inte längre med det fysiska. Känslomässiga förändringar. Obotlig sjukdom och den stundande oundvikliga i slutet väcker många känslor och tankar. Om hur det är just nu, om hur ens liv varit och om hur det ska bli sen. Relationer påverkas. Möjligheten att vara med nära och kära påverkas. Möjligheten att umgås och dela vardagen med de man normalt brukar umgås med förändras. Ibland kan man känna sig utanför. Fysiskt närvarande gemenskap, men ändå inte riktigt med i livet. Andra saker som påverkas i vardag, roller, hoppet och mening. Framtiden och känslan av kontroll. Beskedet om obotlig sjukdom skapar en känsla av att inte längre gå säker. Kroppen kanske signalerar sjukdom, känslorna sviker, självbilden ändras, vardagen begränsas, roller förändras, människor i ens närhet kanske också förändras. Livet ställs på sin spets. Det står klart att det som vi visste men kanske sköt ifrån oss en aning är nu en realitet. Tiden är inte oändlig, marken gungar. Vad kan man hoppas på? Var kan man hitta mening mitt i det som känns ovisst och osäkert? För att hantera situationen och inte tappa fotfästet tar vi till de sätt, de strategier vi kan för att behålla kontrollen och inte få panik. Allt för att undvika kaos. För vi människor orkar inte vara i kaos särskilt länge. Därför kommer vi att söka oss ut ur kaoset och tillbaka in i ordning, kontroll och trygghet om det går. Hur man som sjuk hanterar en situation varierar rätt mycket. Alla människor gör så gott de kan utifrån sina unika förutsättningar. Det gäller både sjuka och närstående. Men allt har samma syfte, att behålla kontrollen och känslan av mening. Några exempel på hur människor försöker hantera tillvaron vid obotlig sjukdom kan vara att prata mycket med andra, söka information och förstå sin situation och prognosen. En del lever i nuet och tar en sak i sänder bara. Andra försöker fokusera på det positiva. Vissa lever i förnekelse. Några gör något distraherande. Andra lägger ödet helt i någon annans händer. Vissa drar sig undan. Många, de flesta, vet hur läget är. De har insikt, de förstår. Men de väljer att fokusera på det positiva och försöka kunna känna sig levande så länge man lever. Det är som François de la Rochefoucauld sa och senare Irving Yalom brukade säga. Döden är som solen. Man orkar inte titta på den hela tiden. Jag brukar tala om patienters rädsla för döden som tre olika typer av rädsla. Oron för den sista tiden, för dödsögonblicket och tiden efter döden. Och det kan vara lugnande många gånger att höra att utifrån de erfarenheter jag har så finns det goda möjligheter att lindra symptom så att varken den sista tiden eller själva dödsögonblicket blir ett lidande. Vad som händer efter döden, det kan ju ingen svara på. Där kan givetvis vår livssyn färga en eventuell oro. Samtidigt finns det inget entydigt mönster. Det är inte så att den som har en tro inte blir ångestfylld eller den som är ateist alltid är ångestfylld. Oron för slutet är individuell. Trots det allvarliga ämnet kan det vara väldigt skönt när tillfället är det rätta för patienten att få tala om just de här frågorna och den här oron. Det är ganska vanligt att det uppstår ett lugn efter de här samtalen. Det är skönt att få dela sin oro inför slutet tillsammans med oss som arbetar i vården. Vid besked om obotlig sjukdom blir vi mer påtagligt medvetna om att själva existensen är hotad. Vi kommer inte längre att finnas till och vi står inför ett avsked från den här tillvaron. Det kan väcka mycket stark dödsångest. Man brukar tala om livslänkar och med livslänkar menas allt som påminner om liv. Vid uttalad dödsångest är det enda som verkligen hjälper livslänkarna just. Allt som påminner om liv, mänsklig närhet, röster, ljus, tända lampor, ljud från radion, att någon håller om en. I vården är vi ofta inriktade på undersökning, bedömning och åtgärd. Men när livet gör ont är det inte åtgärden som är lösningen utan att lyssna. Stå kvar i det svåra. Samtal utan svar är lösningen. Lite förenklat kan man säga att det som gör mest ont i livet är tre saker vid sjukdom. Känslan av mening kan vara påverkad, vår identitet och våra relationer påverkas. Det gäller inte bara obotlig sjukdom, det gäller egentligen all sjukdom. Sjukdomen begränsar våra möjligheter att göra det vi tycker om att göra och då kan meningsfrågan påverkas. Sjukdomen påverkar också vår självbild och den vi upplever oss vara. Och sjukdomen påverkar våra möjligheter att upprätthålla de relationer som är viktiga för just oss. Allra mest ont gör nog kanske ändå det olevda livet. Det liv som man hade velat leva men som aldrig blev av. Kanske berodde det på val som gjordes eller de val som inte gjordes. Man kanske kan säga att den palliativa vårdens uppgift är att omdirigera hoppet från bot till en bra sista tid och hitta nya mål utifrån patientens prioriteringar. Det går inte att bestämma åt en annan människa vad som ska kännas hoppfullt. Vår uppgift som vårdgivare är istället att skapa förutsättningar för den personen som är obotligt sjuk att finna och känna sitt eget hopp. När vi omdirigerar och omformulerar hoppet så kan det vara användbart att tänka tre olika typer av hopp. Det vi helt säkert kommer kunna få till, det vi kanske skulle kunna få till med lite tur och det som sannolikt inte kommer vara möjligt men som man kan få hoppas på i alla fall. I allmänhet brukar vi försöka uppmuntra den som är sjuk och närstående till att inte vänta för länge med att genomföra saker som är viktiga. Orsaken behöver inte vara att det är uppenbart kort tid kvar. Mer att man bör passa på för man vet inte hur det kommer att se ut längre fram. Vad meningen med livet är har människan frågat sig i alla tider. Viktor Frankl, läkare och filosof, menade att man borde vända på den frågan och inte fråga livet vad meningen med ens liv är. Istället är det livet som frågar dig vad meningen i ditt liv är eller kan vara i den situation som du befinner dig i. Han menade också att även vid den svåraste sjukdom så kan människan hitta saker som känns meningsfulla. Det behöver inte kännas acceptabelt eller okej att drabbas av obotlig sjukdom. Men erfarenheten säger att om vi kan bidra som vårdgivare till att hitta något som kan kännas meningsfullt trots situationen så blir det en bättre sista tid. Min upplevelse från möten med människor som befinner sig i livets slutskede är att vi, oavsett om vi är troende eller ej, trots våra unika behov, är mer lika än olika. De stora frågorna förenar mer än de skiljer oss åt. Behoven, oavsett livsåskådning, livssyn, handlar i stor utsträckning om samvaro och närhet till familj och vänner. Behoven, liksom frågorna, hur vårt liv blev, meningen, det vi inte hann med, vad som händer efter döden, närhet och gemenskap, förenar oss mer än skiljer oss åt och är ganska lika faktiskt. Oavsett om vi är buddhister, sekulariserade, muslimer eller kristna. Vi är alla människor som undrar utan att veta. Samtal och sällskap utan svar kan vara ett viktigt stöd. Att vi vågar närma oss våra patienter med ett genuint intresse för vad som skänker deras liv mening eller vad som skapar oro är angeläget. Samtidigt kan religion ha stor betydelse för vårdens utformning, så det gäller att intressera sig för den aspekten också och ge människor möjligheter att utöva och behålla sina religiösa traditioner även i livets slutskede. Det kan skänka tröst och vara ett viktigt stöd för både den som är sjuk och för familjen. Jag tänker att vid all sjukdom så påbörjar samtidigt som den yttre kroppsliga resan en annan resa som handlar om hur det är och hur det känns. Vad symptomen beror på. Går sjukdomen att bota? Vilka konsekvenser kommer den här sjukdomen att få? Hur kommer mitt liv att bli? Kommer jag kunna göra det som känns meningsfullt i mitt liv i framtiden? Kommer jag kunna fortsätta vara den jag är? Ju mer uppmärksamhet vi ger den som är sjuk och ju mer vi anstränger oss för att få kontakt med den vi möter, den personen, få den människan att känna sig sedd och mött, ju tryggare kommer den personen att känna sig. Så det gäller att vi vid sidan om samtalet om sjukdom, blodprover, behandlingsdatum och behandlingsalternativ gör människor sällskap på den där inre resan. Den som handlar om hur det är att vara människa och hur det känns att ha blivit sjuk. Traditionellt har palliativ vård betraktats som något som bara är aktuellt precis på slutet i livets slutskede. Men den moderna palliativa vården finns tack vare sin kunskap om hur man kan lindra symptom och möta olika behov med under lång tid, sida vid sida med den sjukdomsbegränsande behandlingen. Ibland är den sjukdomsbegränsande behandlingen till och med en del av symptomlindringen. Och idag så finns det mer än 30 välgjorda studier som visar att det lönar sig med tidig integrering av palliativ vård. Studier på olika sjukdomsgrupper, olika åldrar, olika delar av världen, både patient, närstående och vårdgivarperspektiv. Så numera är det inte längre om det lönar sig med tidig integrering av palliativ vård, utan mer hur det arbetssättet ska implementeras. Och det gäller alltså oavsett sjukdom. Onkologin har gått i bräschen för att lyfta den palliativa vården, men nu är det dags att också lyfta all palliativ vård så att det inte spelar någon roll vilken sjukdom personen har, hur gammal någon är eller var i länet eller landet den personen bor. Vi behöver lyckas tillräckligt bra oavsett var behovet uppstår. Det går inte att flytta alla människor med palliativa behov till särskilda enheter. Istället behöver vi flytta på kunskapen. 8 av 10 personer som är döende har symptom som kan lindras med ganska enkla medel, med basal kunskap. 20% ungefär har mer komplexa symptom där specialiserad kunskap och specialiserade enheter behövs. Men den specialiserade palliativa kunskapen behöver också finnas med ute i vården på sjukhus, boenden och hemsjukvården. Utbildning tillsammans med närvaro av ett specialiserat palliativt konsultstöd är det som visat sig ha bäst avgörande betydelse för att säkra den palliativa vården. Det blir så att säga den kunskapsmässiga bryggan mellan den specialiserade vården och den allmänna palliativa vården. Förra året i mars kom en artikel som skrevs av en kanadensisk professor i palliativ medicin, och den professorn heter Camilla Zimmerman. Det var en ensidig artikel i en mycket väl ansedd tidskrift som heter JAMA. Hon hade tagit hjälp av en serietecknare och rubriken var Palliative Care is the Umbrella, not the Rain. Palliativ vård är paraplyet, inte regnet. Kanske är det så att vi som fortfarande är lite rädda för palliationen. Både patienter, närstående och vårdgivare. Att vi gärna väntar med att skifta målen med vården. Vi vet att det kommer att börja regna, men vi väntar med att räcka över paraplyet. Problemet med det är att människor hinner bli genomvåta innan de får paraplyet av oss. Istället borde vi räcka över paraplyet i förväg så att de kan fälla upp det när regnet kommer. För regnet kommer, det vet vi. Man skulle kunna säga att palliativ vård, hur konstigt det än låter, är en folkhälsofråga. För det är vårdens uppgift att säkerställa bästa möjliga hälsa för varje individ givet den personens unika situation. Och det är precis det som palliativ vård handlar om. Palliativt centrum har gjort en enorm resa de sista 2,5 åren tillsammans med övriga medarbetare ute i verksamheterna. Från att ha haft palliativa ronder på endast ett fåtal områden till palliativa ronder på 7 verksamhetsområden. Vi har skapat en ombudsutbildning som går 2 gånger om året för länets palliativa ombud. Vi har digitala nätverksträffar. Vi är med i alla grundutbildningar, undersköterskor, sjuksköterskor och läkarutbildning. Vi håller kurser för ST-läkare, AT-läkare, BT-läkare. Och på nya läkarprogrammet kommer vi 2025 ha en hel kurs i palliativ medicin och även ha placering av läkarstudenter på palliativt centrum. Vi har en studierektor och senaste åren har vi utbildat hela 5 specialister till. Och nyligen beslutade sjukhusstyrelsen att palliativt centrum ska bli ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län. Det är en stor och viktig framgång för den palliativa vården i Uppsala län. Nu kommer Uppsala också ha ett kompetenscentrum för palliativ vård, precis som alla andra universitetsstäder i Sverige. Något som förhoppningsvis kommer göra skillnad för patienter och närstående och personal som behöver vår kunskap. Men den specialiserade vården i Uppsala län är inte bara palliativt centrum. Det finns en fin specialiserad verksamhet på lasarettet i Enköping också. LAH, lasarettsansluten hemsjukvård. Jag tror vi kan lära mycket av varandra och också ge varandra stöd i att säkra en god palliativ vård. Palliativt centrum har gjort en enorm resa och resan fortsätter. Det finns mycket kvar att göra som behöver göras. Jag tror att palliativt centrum i Uppsala också, om vi får till det, kan spela en stor roll som resurs för hela sjukvårdsregion Mellansverige. Det får framtiden utvisa. Alla människor har rätt till god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder och bostadsort. Och den specialiserade kompetensen, den behöver som sagt synas ut i den allmänna palliativa vården. Det är så vi gör skillnad på riktigt. Det arbetssättet tillhör framtiden. Vi föds och vi dör. Precis som allt annat liv har våra liv en början och ett slut. Ett frö gror, växer, spirar, slår ut. Ibland blir fröet en människa, en annan gång en blomma. Precis som blomman inte kan blomma för evigt är det livets villkor att våra människoliv en dag behöver ta slut. Det gör ont, men det är så. Den här stunden har vi talat om döden men också om livet. För mest av allt är det trots allt livet och att känna sig levande så länge man lever som obotligt sjuka människor ägnar sig åt. Ända fram tills det är dags att dö. Och att leva vidare i någon eller något annat kan vara trösterikt. Samtidens ögonblick kan på så sätt få bli framtidens döttrar eller blommor om ni så vill. Jag ska be att få avsluta med att läsa slutraderna i en text som författaren och journalisten Karin Thunberg skrev när vi tillsammans skrev en bok om vård i livets slutskede. Texten heter Det fördolda och är hämtad ur palliationspraktikans andra del. En kvinna hade förlorat sin mamma. Efter begravningen var det hon som fick städa ur barndomshemmet och tung av sorg och saknad tog hon sig an arbetet. Gick igenom allt som hade sparats i skåp och lådor. Hörde sig själv säga rakt ut i luften: Mamma, var är du nu? Samtidigt som hon ställde frågan öppnade hon en ny låda. Såg lappen som låg överst. Den som en gång legat på köksbordet när hon kommit hem från skolan. Jag är i Hallonlandet. En dag när allt är över, vad tror vi händer då? Det enda vi vet om livet är att det en dag tar slut. Fortsättningen är en förborgad hemlighet tills den dag vi själva ska lämna det här livet. Och så lär det förbli. Men det händer att jag tänker på lappen som min väninna hittade. Att det finns en tröst i tanken på en fortsättning. Oavsett om vi kallar det himmelrike eller Hallonland. Tack för att ni har lyssnat.